Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Du vet ju hur krångligt det kan vara när man försöker hitta rätt psykolog.
Ja, verkligen.
Och det uttrycker också många av er lyssnare. Och därför så är vi väldigt glada nu, för vi har ett samarbete med Mila Health. Och nu ska ni lyssna noga, för de har faktiskt lösningen på det här problemet. För när man tänker då att man behöver hjälp av en psykolog eller terapeut, så stannar det ju faktiskt väldigt ofta där. Mm. För vem ska man gå till? Det är liksom omöjligt att veta och hitta rätt,
ja,
tycker
jag. Ja, det är helt omöjligt. Men det här, det har Mila gjort ett stort jobb med. Och det är helt gratis för dig. Mm. För om du går in på deras sajt och så väljer du knappen matchas direkt, så får du sen kryssa i och svara på vad du behöver hjälp med. Och det kan vara ångest, det kan vara relationen, det kan vara personlig utveckling eller missbruk och så vidare.
Precis. Och genom dina svar så sållas sen fram 7 stycken legitimerade psykologer och psykoterapeuter som har erfarenhet av just det du vill ha hjälp med. Mm. Och de namnen kommer då sen som förslag i din mail med info och bild, så kan du läsa mer om dem.
Mm. Och Mila, de har över 400 terapeuter, ja, i sitt nätverk. Så det finns ju absolut den kompetens som just du behöver. Mm. Och hela den här matchningsprocessen är alltså gratis och helt anonym. Och utan krav på något alls från dig.
Och sen då, när du eller du och din partner, för man kan välja parterapi också. Mm. När du är redo för ett besök så tar du kontakt med någon av dem som har valts ut för just dig. Mm. Som du kan träffa digitalt eller fysiskt.
Exakt. Så du som skulle må bra av stöd men har haft svårt att komma vidare. Gå in på milahealth.com redan idag och testa den här matchningen, så hjälper de dig till rätt hjälp.
Det är genialt. Och Mila stavas M-E-E-L-A, som ni vet.
Ja.
Och vi rekommenderar verkligen det här. Gå in på milahealth.com. Mm. Tack Mila.
Tack.
Hej allihopa.
Hejsan.
Välkomna till det här avsnittet, och det är 403 av Skilsmässopodden.
Skilsmässopodden, precis. Ja. Du är Marit och jag är Magnus.
Ja, faktiskt.
Marit, frågar jag då.
Jaha.
Jag har en fråga till dig. Jag har 2 frågor till dig. Ja. 3 frågor. 4. Nu får du tänka här.
Jaha.
Om du skulle ha en romantisk kväll med mig, hur skulle den se ut?
Som min bästa sorts, liksom.
Ja. Du ska välja så här, jag vill ordna en romantisk kväll med Magnus. Hur skulle den se ut?
Ska jag ordna en?
Ja, det var jag kan ordna.
Där gick det ju snett direkt. Ja. Nej, men jag skulle vilja att vi gick ut åt.
Den.
Fuck.
Vi gick ut och åt. Vad skulle det vara för ett ställe då?
Ja, det kan vara ganska litet, alltså. Ja. Litet kvarters... Eller det, ja. Mm. Lite som Linguini.
Ja, Linguini, ja. Ja, på, just det, där. Och skulle det vara liksom så här låg musik, och skulle vi prata om känsliga saker?
Skulle vi prata om allvarliga saker, ja, och planera framtid?
En lång kväll?
Aha.
Och det ska vara romantiskt. Är det tänt ljus och så där också?
Ja, men vad är du ute efter?
Nej, jag vill bara veta, för jag undrar lite grann faktiskt på riktigt vad det där är. Vad det där, men jag har en fråga till då.
Mm-hmm.
Om vi skulle göra ett spännande äventyr, du och jag, vad skulle det vara i så fall?
Helst inte. Eller, okej, jag ska säga ett.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Inte så mycket för spänning, kanske.
Okej, ett äventyr då?
Nej, men jag är inte så mycket för äventyr, men
ja. Okej. Ja, det kommer, ja. Om du skulle välja en plats i världen förutom Stockholm där vi skulle tillbringa ett år, vad skulle det vara någonstans?
Det är Frankrike eller Italien. Frankrike seglar upp.
Ett år alltså, ett helt år.
Ja, vad hade du tänkt dig?
Nej, jag skulle vara någonstans i Frankrike ska det vara så att det inte är kallt på vintern bara.
För det är ju alltid kallt. Men nu var det jag.
Ja. Men du, okej, av de här sakerna, vad skulle du helst vilja göra av allt det där då? En romantisk kväll, ett år i Frankrike eller ett äventyr?
Ett äventyr jag inte vill göra med nu. Jag tar bort äventyret jag inte vill göra. Jag tycker att det är mer greppbart med en romantisk kväll.
Okay. Yes, vi slår till. Det, ska vi. Det får du ordna nästa vecka.
Nej, men det var inte...
Jag ordnar det.
Du, jag måste bara få säga, har du hört talas om End of History-paradoxen?
Nej.
Nej. Den tycker jag var intressant. End of history-paradoxen. Den är så här. Att vi människor, i alla åldrar, så är vi funtade så att vi tror att det liv vi lever idag, eller den vi är idag, ungefär så kommer våra liv att se ut framöver. Ja. Alltså, vi har svårt att föreställa oss att större förändringar kommer att ske i våra liv. Men grejen är så här, att om man tittar tillbaka, låt säga 5 eller 10 år, då har ju ganska mycket hänt i våra liv ofta. Ganska stor skillnad. Man kanske har bytt jobb någon gång, man har fått barn, man kan, som du och jag, vi har blivit författare och så vidare. Vi har ganska svårt att tro att så stor ny skillnad kommer att inträffa de nästa 5-10 åren. Ja. Vilket på sätt och vis är en begränsning.
Hur då? Varför
ja,
då?
Men alltså, då tänker vi ju, då fantiserar vi ju liksom för snävt om våra liv. Ja. För jag tycker att man har hjälp av den här tanken att slå hål på det här. Okej, för 10 år sedan såg mitt liv ut så här. Nu är det något helt annat. Så om 10 år så kan mitt liv vara något helt annat igen. Ja, men det är ju också sant. Och det här gäller liksom i alla åldrar att man har svårt att se den skillnaden. Så jag tycker att när man har tänkt det, att ja, men om 10 år kan mitt liv se helt annorlunda ut igen. Då blir det på något sätt som att man kanske mer metodiskt eller mer planlagt kan börja greppa det och ta steg.
Ja, jag fattar. Du menar att det skulle gå, man skulle få ännu större förändringar då? Eller skulle kunna gå snabbare eller mer kontrollerat?
Ja,
eller
liksom? Man kanske kan styra det. Ja. För det är ju dumt att tro att det inte kommer att ändra sig. För det gör det ju egentligen hela tiden.
Ja, erfarenheten säger ju att det gör det om man tittar liksom bakåt. Men jag förstår vad du menar, för att man befinner sig liksom i ett nu hela tiden som man upplever som att det här är det
här
som
är. Jag.
Är.
Det här är jag.
Ja. Och så kan man inte riktigt se att... Ja, jag förstår. Ja, men det är segt då. Man fastnar väldigt snabbt i saker och ting.
Ja, fantasin räcker tydligen inte till framåt. Så det skulle jag bara vilja uppmana våra lyssnare.
End of the world, heter det så.
End of history-paradoxen.
Okay.
Så jag skulle vilja liksom att vi uppmuntrar varandra till att helt enkelt se att om x antal år så kan vårt liv vara väldigt annorlunda.
Absolut. Ja. Jag är på.
Bra. Du, vi tar ett lyssnarbrev. Spännande tankar här. Hon skriver så här. För 4 år sedan stod vårt äktenskap på spel. Jag kände att jag och min man inte connectade på något plan. Vi hade glidit ifrån varann. Ingen närhet eller intellektuell stimulans. Vi pratade mycket om separation. Jag ville och han ville inte separera. Och till slut valde jag att stanna kvar. Jag var ändå tveksam, men gjorde det mest också för barnens skull. De är 10 och 13 nu. Vi pratade om vad som skulle behövas för att vi skulle må bra ihop. Och hade förståelse båda två för att ändringar krävdes. Jag kände också nytt hopp. Men så här 4 år senare är läget följande. Och jag skulle vilja höra era tankar här. Jag är ofta inombords ganska uppgiven. Jag tycker att jag har förändrats. Jag vet med mig att jag ofta är småsur och gnällig och gör stämningen dålig hemma. Jag har fått höra av min syster och också en vän att jag klagar mycket på min man, och det stämmer. Jag är inte nöjd och det går ut över honom. Och han har då kanske blivit än mer tillmötesgående, kanske för att jag inte ska lämna. Eller för att han har gett upp. Och när jag skriver det här ser jag ju hur fel det är. För varför ska jag få diktera allt här hemma och ändå inte vara nöjd? Jag känner inte längre igen mig själv som jag har blivit och heller inte honom. I allt det här verkar barnen ändå nöjda. Jag frågar mig förstås, var det rätt beslut att stanna? Är det så här äktenskap ser ut? Tror ni att det är vanligt och kanske rimligt att förhållandet kräver så mycket anpassning att man tappar bort sig själv och sitt bästa jag? Ibland vet jag inte ens vad som är rätt sätt att ta ansvar. Att leva kvar i förhållandet för familjens skull, eller borde jag ta mitt ansvar och lämna honom eftersom jag inte får honom att må bra och inte mig själv heller? Men då blir det barnen som får sitta emellan. Vad säger ni om min situation? Försämrar jag egentligen båda våra liv nu för att barnen ska få det bättre?
Ja.
Är inte alltså, det här precis dilemmat på sätt och vis?
Jo, jag kan nästan känna igen det, låt säga.
Ja.
Ja, men på något sätt, jag förstår. Jag tror att det är jättemånga som i olika grad hamnar i det där. För att man har en gång tänkt att den här relationen, det här äktenskapet, den här familjen är inget bra. Liksom. Jag trivs inte i det här. Och så vet man då att liksom, man tycker inte att det är värt att lämna det. Eller man vill inte på något sätt offra barnen där.
Mm.
Men samtidigt så bär man fortfarande med sig det här missnöjet.
Ja.
Och den måste komma ut någonstans. Jag tänker så här att visst, jag tror att egentligen så skulle jag nog hålla med om att hon gör allas liv surt på det här sättet. Och att det hade varit bättre, eller kanske bättre att bryta upp relationen. Jo, därför att jag tror att det är liksom...
Allas liv, räknade du in barnen då också?
Ja, jag vet inte. Barnen kanske trivs.
Ja.
Men jag tror också så här... Det man gör är att man på något sätt drar på någonting istället. Att man håller ut, man portionerar ut en jobbighet, en liksom, ja, en sorg eller vad man ska kalla det för, under lång, lång tid. Man pyser ut den som ett gift. Istället för att ta allt det i en jättekaka, liksom så här, nu bryter vi upp det här. Det kommer bli jättejobbigt, vi kommer må dåligt allihop och vara ledsna. Men när vi väl är igenom det så kommer vi må betydligt bättre än vad vi gör idag.
Ja, så men när man fattar det beslutet så är det inte så att man vet att jag kommer att gå och vara sur och pysa.
Jag vet. Men det jag tänkte också är så här att det finns ju en annan väg att gå, nämligen att man fattar ett beslut och på något sätt, ja, det är ju svårt att säga och göra, men att så här, men när jag fattar det här beslutet, då måste jag också ställa mig bakom det till 100%.
Säg hur du tänker.
Jag väljer nu att fortsätta den här relationen. Då måste jag verkligen göra det bästa av den också.
Ja, och var ligger skillnaden mot hur de tidigare hade levt då? Hur gör man det bästa av någonting man inte trivs i?
Jag vet inte, men det går inte att gå omkring och vara liksom bitter och irriterad över ett beslut man har fattat, tycker jag. Jag tycker att det och det åtminstone, jag vet inte hur man ska komma runt det, men det är där felet ligger, liksom, att du, ja.
Men du, får fråga, hon säger också här, liksom, hon är ute efter hur ska hon ta ansvar? Tar hon ansvar genom att liksom lämna honom eftersom hon inte får honom att må bra? Vad säger du om det?
Ja, men jag kan ju tycka att det är, hon tar inte ansvar om hon inte lämnar. Det liksom, hon tar mer ansvar,
ja,
om hon lämnar.
Men för att han inte mår bra. Är inte det hans ansvar att lämna i så fall?
Jo, absolut. Men det är hon som ställer till det. Det är hon som liksom...
Varför då? Varför är det hon?
Det så lät det på henne som att hon gick omkring och var sur. Och
ja,
var liksom,
precis. Ja. Jo, så är det ju. Men om jag tänker också så här. Det här tycker jag är svårt. Hon tycker inte att hon är schysst mot honom och inte mot sig själv egentligen heller. Hon vantrivs och hon är gnällig och sur.
Mm.
Å andra sidan så borde man kunna säga då att det också är hans ansvar att lämna om han inte har det bra.
Ja, absolut. Visst, det kan man ju säga. Men,
ja, men vadå? Varför
jag bara
är det
menar
inte?
Så här, jo, det är bara det att och så kan det ju mycket väl bli också. För jag tror att han har ju, som hon beskriver också, då blivit mer tillmötesgående. Han är ju lite skraj för att hon ska lämna.
Ja.
Och därför så har han förmodligen blivit lite paralyserad av det där. Och ju surare hon är, desto snällare kommer han bli. Tills det brister och han säger så här, men vad fan är det här? Det här vill jag inte vara i, liksom.
Tror du att det vanligaste är att det brister?
Nej, jag tror att man kan hålla på med det där länge som helst.
Jag är rädd för det också.
Och det är ju liksom den största, det mest sorgliga med att båda två går omkring. Han går och kämpar och kämpar och kämpar och hoppas att han inte sticker. Jag gör vad som helst. Jag märker att hon är sur, jag märker att hon är irriterad. Jag ska bli ännu bättre. Och det där är ju liksom inte en
Det är inte ett värdigt liv på sätt och vis. Nej, det var i alla fall inte det man önskade när man blev tillsammans, den här dynamiken.
Nej.
Jag tänker också så här, att hon nu, alternativet till att skilja sig för hennes del då är det liksom att hon har blivit tråkig och missnöjd. Och om, då tänker jag, vilket sätt hon kan ta ansvar för, om jag tar fasta på det, så är ju det att fullt ut acceptera den här personen som jag lever med. Det är den här personen, det är honom jag nu väljer att leva med. Då kan jag så att säga inte, då kan jag inte klaga på att han inte är något annat, så att säga. Nej. För då har hon gått in i det med, liksom hon har omvärderat det hela och gått in i det. Så den frågan tycker jag att hon ska ställa sig. Mm. Kan hon acceptera att leva? För det där tycker jag att man ofta hamnar i. Om man har en relation där någon, liksom, om jag skulle vilja att du var på ett annat sätt som du inte är, för att jag skulle trivas bättre med det, så kanske jag ofta är irriterad på dig för det. Liksom glappet mellan vad jag önskar att du är och vad du är fyller jag med irritation. För att inte ge upp hoppet. Men hon kanske bara, att ge upp hoppet kan ju också vara då att okej, jag accepterar. Det är det här jag har. Och ingenting annat ska jag jobba för att det ska vara. För det borde ha visat sig nu om det var möjligt.
Ja. Jag håller med dig. Och jag tycker att det är lite det jag menar med att göra det bästa av det. Att acceptera att jag har gjort det här valet. Och då därmed också acceptera honom som han är.
Ja.
Sen tror jag att det finns ytterligare en del i det här. Hon kanske inte behöver vara irriterad på honom just så mycket som hela situationen.
Nej,
och då liksom pyser irritationen ut också.
Men hon kanske måste ta egna förändringar eller göra egna förändringar i sitt eget liv.
Ja.
Jag tänker också här att hon har också då ett ansvar att inte leva ut de här negativa känslorna som kommer sig av att hon lever med någon hon kanske inte vill vara med, så att säga. Så att liksom det får ju bli hennes ansvar. Där tycker jag att jag hade jättesvårt att ta det ansvaret, att vara en bra person i den relation jag levde, för jag vantrivdes.
Ja.
Så det tycker jag vägde att jag sen lämnade.
Precis. Jag ser också, jag tycker jag har liksom hört personer som har hamnat i det här. Man känner att det här är inget bra. Och en väg genom det är att liksom koppla loss sig lite ifrån det där familjelivet eller liksom parlivet och hitta egna intressen utanför familjen. Och jag menar inte att man lämnar, utan snarare du skapar ett rum där du får vara den du vill vara. Och då kanske det också är lättare att liksom leva i den här familjen och leva med den här mannen.
Så
för
att
det är inte så viktigt längre.
Nej,
det betyder inte så mycket.
Nej. Den personen ska inte bära så mycket av dina behov.
Nej, för då försvinner ju mycket av irritationen också.
Ja.
För att den tar inte så stor plats i ditt liv.
Precis.
Och det är inte fel. Det är inte liksom att så här stänga av. Utan det är snarare så här, men du kanske behöver en egen plats att vara på för att det ska funka.
Och då
på
kanske dynamiken förändras ytterligare. För han kanske inte trivs med det.
Nej.
Men då blir det tydligare för
absolut,
honom.
Visst,
det är i alla fall något slags steg. Liksom. En del tröstar sig när de... Ja, hur? Alltså en del kan lämna och tänka så här, du säger ofta så här att ja, men jag tycker att det är rätt att lämna för din partner förtjänar någon som älskar honom eller henne så som de är. Men då tycker jag att det är den partners ansvar att lämna. Eller ska jag försöka läsa in, alltså måste inte den
ta? Fast jag menar inte, det är inte så här, jag gör det för din skull.
Nej.
Utan när man inte vill lämna för att man tycker så synd om sin partner och så här, jag kan inte lämna, det vore han vill ju inte det, han är så ledsen för det.
Ja.
Det tror jag ändå man kan säga att det, så känner han nu, men jag borde faktiskt fatta det här beslutet nu och säga, det är inte egentligen mitt ansvar då.
Nej.
Förstår du? Utan så här, jag lämnar, för jag vet, jag är övertygad om att han kommer få det mycket bättre utan mig också sen. Längre fram.
Och det kan man ju aldrig veta. Å andra sidan, end of history paradoxen.
Ja,
saker händer i liv som man inte har trott.
Ja,
jag menar, jag hade väl aldrig när jag separerade trott att jag skulle få så trevligt.
Nej, det trodde inte jag
man
heller.
Man ser ju bara en tragedi komma.
Ja, nej men gud, alltså verkligen. Det var ju som man kastades in i ett svart hål och tänkte att ja. Men med någon slags förhoppning hade jag väl ändå om att det skulle
bli bra. Ja, visst så är det ju. Men man är ju mer på väg ur någonting än till nu. Men jag tycker, tack för brevet. För det är intressant. Det var en intressant inblick. Liksom, okej, hur känns det här då? Det är inte så ofta vi får höra just den varianten.
Nej, ofta så är det ju människor runt omkring som ser det och inte man själv.
Alltså hur du tänker?
Nej, men att, man, att andra ser att vad han eller hon har blivit irriterad och bitter och
ja,
sur.
Jag fattar.
Liksom.
Ja.
Men det är bra att upptäcka det själv. Och jag tror att det, den signalen ska man ta på allvar. Och verkligen, det
ja, att man inte
någonting.
Känner igen sig. Nej. Liksom. Ja.
Ja.
Ja. Ja, tusen tack för det.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, jag tänker på starka känslor.
Ja.
Tycker du, eller vem av oss tycker du har liksom starkast känslor? Relationer bygger så mycket på känslor ju.
Ja, men jag tycker inte att vi har så jättestarka känslor någon av oss riktigt.
Aha.
Men jag tror... Ja, alltså så här, det är också vad man känner och vad man uttrycker. Du kanske har ett större register av att uttrycka känslor än vad jag har.
Okej.
Skulle jag nog
säga. Jag kanske har ett snabbare register.
Ja, kanske så.
Ja, just det. Men får jag fråga då, för det var någonting du... Eller jag börjar med en sjuk fråga. Jag ställer den så här.
Ja, ja.
Hur mycket älskar du mig?
Jättemycket.
Ja, det var jag inte beredd på riktigt. Jag trodde att du skulle problematisera frågan. Ja, nej, vad trevligt. Mäter du den i för enhet? Vad är det som får dig att känna liksom, eller veta?
Jag mäter den i två enheter faktiskt. Mm-hmm. Den ena är att det bubblar upp saker. Det bubblar upp ibland. Liksom. Det kommer som en jättestark impuls bara att jag älskar dig jättemycket. Och sen så finns det en annan enhet som är, herregud, jag är inte irriterad nästan alls. Jag känner väldigt, jag längtar efter dig och jag känner att jag tycker om dig liksom utslaget över ett helt år, hela tiden.
Mm, fantastiskt, ja. Vad trevligt. Och är det en stark känsla eller en lugn känsla?
Ja, den långvariga är en lugn känsla, ja, och den andra är ganska stark ändå, att den kommer över mig sådär.
Mm.
Kan du svara på det? Om hur mycket du älskar mig och hur det ser ut?
Jag har inte lika klart för mig enheterna som du.
Nej.
Men alltså jag känner att jag älskar dig
hur mycket.
Mycket.
Mm. Jag sa jättemycket. Men
jag älskar dig jättemycket. Verkligen jättemycket. Ja, ja. Nej, men eftersom jag är så glad för att jag vill vara med dig.
Mm.
Jag brukar ha motsatt längtan att vara mindre. Liksom. Jag vill vara med dig.
Mm. Mm, ja.
Fler känslofrågor här. När blev du fruktansvärt glad senast? Alltså just med tanke på registret.
Ja.
Som man, där man kanske är olika.
Ja, jag tror att fruktansvärt glad blev jag kanske senast när jag fick beställning på 2 nya böcker.
Ja. Mm.
Det gjorde mig oerhört glad faktiskt. Mm. Sen är det ju också, jag är ju jätteglad när jag spelar och står på scenen och det är roligt. Då är jag liksom lycklig, euforiskt lycklig.
Ja.
Det är glad också.
Ja.
Den är kul.
Ja.
När blir du glad
jag
senast?
Jag tror att du är gladare än jag. Alltså jag är mer vardagsglad än du tror jag. Men
men när blev du riktigt, riktigt glad senast då? Så att, wow!
Ja, men då handlar det ofta någonting med ungarna, tycker jag. Ja. Alltså ungarna, de är ju vuxna.
Ja, exakt.
Men ändå, det är ofta så. Och när jag får, jag kan också bli väldigt glad för precis sådana där saker. Ja, men nu den här boken eller något sånt där. Men det går över väldigt snabbt för mig. då är jag på väg mot något annat.
Absolut. Liksom. Ja, men det, så är det för mig också. Det är verkligen... Det kan jag göra mig lite ledsen ibland också. Att det är så kort.
Ja.
För jag känner så här... Åh, nu, åh vad glad jag är. Du ska fira, men nej.
Nej, precis. Man hoppar över firandet. Ja. Men du, och sen en annan sak. Jag vet, vi snuddade vid det här om dagen. Då lite allvarligare så här. Att jag ser inte dig så väldigt ofta riktigt ledsen.
Nej.
Och vad är det? Är du sällan riktigt ledsen eller är det något annat?
Jag är sällan riktigt ledsen. Det är jag faktiskt inte. Jag vet att jag har liksom haft olika stora sorgperioder i mitt liv, tycker jag.
För, av yttre händelser?
Ja, av yttre händelser. När pappa tog livet av sig. Det var fruktansvärt sorgligt och gjorde ont. Och då, jag vet att jag liksom fick kämpa mig till sorgen då. Jag fick liksom gå in i den verkligen medvetet. Nu måste jag sörja det här ordentligt. Ja. Jag måste tänka det.
Och den kom inte av sig själv, eller?
Jo, den kom. Men jag kan ju prata mer om det. Men det, jag har liksom... Jag kan inte gripa det, utan det är på något sätt som att jag mer tänker, nu borde jag vara ledsen och så ska jag gråta nu då, så blir det någon slags medvetenhet av det istället. Det är inte på riktigt då, utan jag fick liksom hålla på med det.
Och vad tror du att det har blivit, alltså jag känner ju igen mig väldigt, väldigt väl. Jag kan ju gråta mycket, men stora sorger, där har jag svårt. Och är det för att man har... Vad är
alltså
det?
Jag kan inte säga 100 säkert, för det kan man aldrig göra. Men jag vet att när jag var liten, när jag växte upp, så drabbades jag av några så här riktigt stora smärtande sorger. Och det berodde på att vi flyttade så mycket som vi gjorde.
Mm.
För att för mig då som litet barn, det jag kommer ihåg var när jag var 6-7. Och jag hade liksom så här, fått en massa kompisar i ett område vi bodde i Liljeholm. Och så här, och jag kände så här, det här är mitt liv, det här är min värld. Och då hade vi flyttat bara 3 år tidigare, liksom, det var ju pytteliten. Men så här, då, och så kommer mamma och pappa och säger så här, vet du vad, vi har köpt ett hus i, vad fan det nu var, ja någonstans. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Ja. Jag var så fruktansvärt ledsen för att det kändes som att hela min värld rycktes upp. Det jag hade kompisar, jag liksom, det var så jävla kul.
Och du menar att sådana trauman skulle
kunna... Ja, men det var inte det. Det hade man ju kunnat. Jag tror att där liksom, det togs väl om hand på något sätt. Och sen 3 år senare, då var jag alltså 10, så kommer de och säger, vet ni vad, vi ska flytta till Göteborg. Så vi ska sälja landstället och alla dina kompisar som du har byggt upp på nytt igen liksom, och skaffat dig någonting som är skithärligt, det kommer försvinna. Och där var det som att det bara så här, det går inte, jag orkar inte med såna här känslor. Det går inte. Jag kan inte hålla på med det. Det blir för jobbigt. Och då tror jag att det, då la jag själv locket på. Sen vet inte jag om mina föräldrar, jag kan inte anklaga dem för det, för jag minns inte, men jag tror inte att de liksom såg det. De hjälpte mig inte i det här.
Just det.
För de visste att det var jobbigt och de var nog mer så här,
man pratar inte om det. Nej.
Och så hittade de på, de tyckte att vi skulle göra roliga saker. Vi åkte till England och vad fan det nu var. Så det var inte, det hjälpte inte ett skit. Det var som att hela min värld förstördes då. Och det där satt i att inte få liksom, eller att få så mycket sorg, inte hjälpa sig igenom den och inte liksom orka med det.
Nej, just det.
Jag tror att det var så.
Det väcktes jättestarka känslor som du blev ensam med.
Ja.
Och då, rent psykologiskt, så skulle det också kunna vara att man på något vis undviker i framtiden.
Ja.
Så undviker man att komma i kontakt med dem.
Ja. Ja, för att det gör så jävla ont. Det är så fruktansvärt jobbigt.
Intressant. Jag känner också igen det där, att när min mamma dog så grät inte jag. Jag kanske hade varit ledsen innan, men jag vet inte. Då grät inte jag. Och jag bestämde mig för, nu ska jag ha en sorgedag.
Ja.
Men jag försökte liksom få fatt på sorgen. Det blev inte så. Men det, så kan det ju se ut. Men...
Nej, men ja, jag vet, för att jag, när pappa dog, så vet jag att jag liksom i liksom medvetandet återupprepade alla känslor jag hade haft innan och den stunden när vi hittade honom död och liksom så här. Jag tog tillbaka dem hela tiden, så här, jag måste se det igen, jag måste se det igen. Det som liksom, och det var det var nyttigt, det var jättenyttigt, för att då kom plötsligt de sanna känslorna tillbaka. Liksom. Och jag grät och jag var ledsen och det gjorde ont och jag höll på med det där. Och jag tänkte så här, det får inte sluta för snabbt, utan du måste hålla på med det här ett tag. Det räcker inte med en eller två eller tre gånger, utan du får göra det där. Det är ett jobb du håller på med nu. Mm. Och lite så med separationen och skilsmässan också, att jag fick ta det där. Jag fick liksom vara ledsen för det och hålla på med det.
Ja. Alltså livet gör ju saker med en. Och på något sätt så behöver man ju liksom återupprätta sig sen. Att liksom laga sig lite grann. Och behöver hjälp med det ibland. Mm. Det är liksom...
Men jag vet inte, när vi pratar om det nu och du säger så där att man blir riktigt lycklig av någonting och att det är för kort. Jag vet inte om det är en följd av det också. Att stora känslor får liksom inte vara för länge.
Man
kommer ett stick av det så här, ja, vad skönt, och sen så går det vidare. Liksom.
Du menar att man aktar sig lite?
Ja.
Av rädsla för... Jag har ju en tanke som jag ofta... Alltså den skrämmer mig, just fallhöjd. Alltså att när man tror att saker är bra, och så är de inte det. Den färden ner i mörkret, för mig är just den resan någonting väldigt, väldigt jobbigt. Och då skulle det kunna ligga någonting i det du säger också, att lycklig är jag inte för länge, för det kan vara farligt, för då har jag riskerat fallhöjd.
Exakt. För att man lurar sig själv liksom, att tro att den här lyckan är för evigt. Ja.
Har aldrig tänkt på det så. Utan jag går bara vidare mot nästa liksom, jobb på något vis.
Men det är någonting med det. Liksom, det handlar ju om kärlek också. Att våga ge sig in i saker och ting och tro på att det funkar.
Ja, alltså den fallhöjden är ju enorm. Ja. Att våga lämna ut sig till någon. Ja.
Och tro på att det här är lyckligt. Det här ska jag hålla på med.
Jag ska våga satsa liksom. Ja. Ja, tack snälla Magnus för detta. Ja,
tack.
Här har vi ett kort och koncist lyssnarbrev som ligger helt utanför vad vi brukar prata om. Men eftersom hon har frågat oss pratar vi i alla fall om det. Så här säger hon. Först och främst vill jag tacka för en fantastisk podd som hjälpt mig att ta ett beslut som känns omöjligt. Nu till min fråga. Jag har sagt att jag vill skiljas. Vi har ett barn på 2 år som blev till genom IVF. Vi har ett embryo kvar i frysen och vill använda detta embryot i ett försök att få ett barn till. Vi är båda överens om att vi är bra föräldrar som samarbetar bra kring vårt barn. Vi vill få en bra separation och har en god kommunikation. Min fundering är om det är dumt att skiljas, flytta isär och samtidigt skaffa barn. Tack för era tankar.
Ja, alltså... Jag tänker många gånger så här, att det är jättesvårt att bo ihop och ha barn tillsammans, och därför så skulle jag nästan säga nej, jag tycker inte alls att det är dumt att göra på det sättet. För jag tror att det där barnet kommer att få 2 jätteglada föräldrar, fast på 2 olika håll liksom. Och det är klart att man ska väl tänka igenom vad det innebär då, för det här barnet föds och ska ju vara med mamman då mest, kanske bara, eller liksom bo med mamman åtminstone första ganska lång tid. Och sen så har man liksom det här nya livet där det ska flyttas fram och tillbaka, och det ska man nog liksom tänka igenom ordentligt innan man tar det här beslutet också. Pallar man med det och vill man ha det så, för att
liksom, Nej, men jag håller med. Jag menar, om man har kommit så långt att man vet att man kan göra det här och skulle vilja göra det här, och det hänger på, liksom, vi skulle kunna få ett barn till och vill det.
Ja.
Men då håller jag också med om att det viktigaste, det blir ju än mer viktigt här att man kan sätta barnen, det finns 2 barn i så fall då, sätta barnen främst och totalt vika ner sig för deras behov ett tag. Liksom så gott man kan då. Och tycker jag, absolut ta ordentlig rådgivning av superproffs kring vad små barn behöver i det här läget.
Precis.
Just när det gäller anknytning och personer, och kan man lägga upp det på något annat sätt. Alltså man kan ju inte hålla på, barnet kan ju inte hålla på att flytta mellan och så vidare.
Nej.
Utan man, det finns säkert jättemycket klokt som är testat och provat kring det här. Hur man ser till att båda föräldrarna får en bra kontakt med barnet utan att oroa, och med hänsyn till stora syskonet såklart också.
Sen tycker jag att man ska tänka, ytterligare tanke också i det här. För det låter ju liksom som att de har en de är överens om att de inte ska leva ihop. Mm. Men de vill ändå skaffa ett barn ihop.
Ja.
Så de är ganska goda vänner. Men vad framtiden har i sitt sköte, ja, vet man ju inte. När hon kanske träffar någon annan härlig man, ja, som också vill in i det där. Och han kanske träffar någon annan person som han vill ha in i det där. Det måste man också vara väldigt klar över hur det kommer att påverka det här. Så att man inte tänker att den här situationen är den som kommer råda nu under de här barnens uppväxt.
Man
för
tänker,
saker händer.
Ja, återigen. Ja. Precis. Nu vet inte vi om det här är man och kvinna. Men
absolut.
Men, men det är jätteviktigt att man gör sig beredd på att saker kommer att hända. Ja. Någon kanske träffar en partner som redan har barn. Alltså det finns hur mycket som helst.
Ja, och man ska verkligen känna på de känslorna. Vad skulle hända om det blev så för mig och för henne?
Liksom. Det kanske inte alltid bara är vi som ska dela på det här, utan att det kommer in fler människor och så. Mm.
Ja.
Nej, men spännande tanke.
Verkligen.
Det kan säkert bli bra.
Ja.
Tack för brevet. Men nu har jag en helt annan fråga, eller en tanke så här. Kände du till par som liksom säger, alltså... Det vuxna paret säger mamma och pappa till varandra. Alltså kallar varandra mamma och pappa.
Nej, fast det var länge sedan. När jag var barn tyckte jag att jag hörde liksom... Eller, ja, men en bit upp. Men det var jättelänge sedan jag hörde
alltså,
det
där. Jag tycker inte att det är så vanligt faktiskt. Kanske att det var lite vanligare i Dalarna än här i Stockholm. Alltså det här att... man kanske är en familj, barnen ropar mamma och pappa hela tiden och de vuxna övergår också till att då börja kalla varandra mamma och pappa.
Ja, ja, ja.
Och det där kan ju kvarstå då sen till och med när barnen är större. Och jag är lite nyfiken på det där. Nej, men jag tycker inte att det är så roligt. Vad är det som du tycker är roligt? Jag tänker att det på sätt och vis är att det kanske då... har blivit en förskjutning. Att man inte längre har kvar den connection som var att man var man och kvinna med varandra. Utan att det har skett man är liksom en roll i förhållande till något annat. Vad tror du om detta? Varit med om...
Nej, jag har inte hört med om det.
Nej.
Men jag tror att det är ju... när jag fortfarande levde ihop med barnens mamma... Nej, alltså det var ju på något sätt, om man sa till, när man pratade om henne med dem så sa man ju mamma. Liksom.
Ja, gå till
mamma.
Mamma
är borta eller mamma är där.
Mm.
Men jag skulle aldrig kalla henne för liksom mamma.
Nej, men man gör det.
Jag vet inte varför man gör det riktigt. Alltså förstår du, om det är så att man, i en familj så får man nya namn, men det är inte det riktigt.
Nej, det är det ju inte. Nej, men jag tror kanske att det är att man har funnit sig till rätt i den där formen. Men det jag funderar på då, det är ju också om inte det där kan göra eller vara ett tecken på att man också får lite svårt med attraktionen.
Jo, det tror jag absolut.
För om man har roller som nästan är, ja, vems mamma är det man pratar om liksom? Alltså, om jag kallar dig pappa, är du min pappa då? Ja, men det blir snurrigt på något vis.
Ja, verkligen.
Jag vet inte. Man kanske liksom hamnar i att det blir som en, vad ska jag säga, som en liten barriär emellan en. Man kommer inte riktigt nära som man och kvinna.
Nej, och jag vet, och jag tror också att just det där är på något sätt många gånger början till en splittring.
Aha.
Att man liksom tappar den där attraktionen man hade innan.
Mm.
Och det är skitsvårt att hitta tillbaka till den sen. För att man har bytt roller. Det var inte den man var kär i från början.
Nej, men
och attraherad av.
Nej, men precis. Men tänk om det är så här då. Att det där är så att säga det näst bästa. Det är den närheten. Man har inte det andra. Utan det här ersätter den närheten. Kan det funka, tror du? Jag tycker att det ser ut att kunna funka för många ändå.
Jo, absolut. Jag tror att det funkar för många också. Men jag tror att många som just hamnar i den där barriären eller den där liksom, hålrummet, de har svårt att hitta tillbaka. Och jag tror att det man kan säga är så här, det är väldigt viktigt att man, även när man får barn, försöker att behålla liksom ett spänningsfält och inte gå in i mamma och pappa för mycket.
Fy fasiken var svårt.
Ja, jag vet.
Men jag skulle också vilja säga att till slut, om man har varit mycket i mammandet och pappandet så att säga, så det kan jag liksom känna igen från mig själv, att det är svårt att plötsligt se sig själv som en sexuell varelse överhuvudtaget.
Ja, absolut.
Och att det nästan kan bli genant att man plötsligt ska vara det när man nyss var något annat och inte har sett varandra på det sättet på hemskt länge liksom.
Ja, nej, men jag vet. Jag tänkte på det för jag tittade på en sjukhusserie på alltså sån här, vad heter det, dokumentärserie om ett sjukhus där de födde barn.
Yes.
Och då tänkte jag också på det, hur kändes det liksom att du antar att din man var med vid förlossningen, där man på något sätt bara totalt blottlägger
sig, allt. Ja.
Sitter det kvar sen? Eller liksom är det, känner man så här, wow, nu har du sett allt, nu finns det ingenting kvar. Liksom. Eller,
jag frågar inte mig. För mig var det liksom inte en grej. Jag ville ju att han skulle vara med så. Men för honom var det säkert det, faktiskt.
Ja, att man liksom, wow, nu var det inte, nu finns det inget kul kvar.
Jag tror inte att det var så.
Nej.
Vadå, kände du så?
Nej, jag gjorde inte det. Men när jag såg den här liksom förlossningsscenen så tänkte jag, fan vad jobbigt det där
är. Ja, men du måste kunna relatera till dig själv.
Ja, fast jag upplevde det ju inte så, utan det var ganska snabbt borta sen. Men jag tänker för en kvinna som ändå har...
Ja. Jag vet inte, som kvinna är man ju ganska fullt upptagen av det andra. Så att man, jag vet inte. Men det är fan inte lätt.
Nej,
det är väl egentligen
men
där...
för att fråga en annan sak. Det här är kanske egentligen ett annat ämne. Men när man pratar om det här med mamma och pappa och sånt där. Att man i en relation blir förälder till sin partner.
Ja.
Det vill säga, och jag tror att det är ju absolut vanligast, det är det man ser liksom, att en män använder sin partner som mamma. De blir någon slags så här, hålla ordning på, jag lägger fram strumporna åt, jag lagar maten och fixar allting runt omkring. Håller du med om att det är den vanligaste bilden? Motsatt bild, det vill säga att en kvinna blir liksom lite grann som dotter åt sin man.
Ja.
Finns det, och hur ser det ut
jag.
I så fall? Ja.
Det skulle kunna ligga för mig faktiskt. Vad,
det skulle kunna ligga för dig?
Ja, att bli omhändertagen liksom. Ja.
Och liksom gullad med och dotterad med på något sätt sådär.
Gullad med, ja.
Ja.
Dotterad med skulle väl vara något steg för långt. Men,
jo, jag vet, men ändå liksom så som...
Att man är liten, liksom. Ja, men det tycker jag att man ser då och då, faktiskt. Det är också lite skruvat.
Också lite skruvat. Jag tror att den där är liksom... Jag vet inte, för grejen är också så här. Man tycker det verkar ju konstigt. Det blir nästan incestuöst. Men folk lever ju i sådana relationer och tycker att det är helt okej.
Okay. Ja, och det behöver inte vara incestuöst. Utan det kan vara en som tycker om att bli omhändertagen och den andra tar rollen. Ja. Men det finns ju en knepig association kring det. Ja. Som kanske slår emot när hon sen... har en egen sexualitet och liksom trillar utanför. Eller inte vet jag.
Nej, för jag tycker att det är liksom, man kan ju förstå att man fastnar i de rollerna på något sätt. För att som man då, så har man vuxit upp med det där och så blir man stor och så, hur ska jag klara det här? Man skaffar en partner som får ta hand om allt det där som mamma gjorde förut. Den kan man se och den andra också. Men liksom, och då kanske det är mer en praktisk fråga än en fråga om attraktion.
Möjligt, men it takes two också.
Ja, absolut.
Det behövs ju att båda två är inne på det här, så att
och
säga.
Tycker det är okej.
Men liksom. Sen kan man förstärka det, fast man egentligen inte vill. Nej. För det blir något behändigt med det.
Ja, intressant.
Mm. Det händer ju faktiskt att vi får frågor kring detta, att vi provbor ihop.
Ja.
Efter, vad ska jag säga, 16-17 år som särbo. Ja. Här kommer en rapport.
Ja.
En kort rapport.
Ja.
Den är upplyftande, vill jag säga till er lyssnare. Och vi gör nu en uppföljning, du och jag, och vi har tänkt att vi ska fortsätta bo ihop.
Ja.
För det som har hänt då, det är att vi lite grann har lyckats med det som vi har tänkt att vi skulle. När vi så ängsligt planerade för hur vi skulle ha det. Så saken är då den, vi äter inte middag ihop. Och nu har det blivit naturligt att var och en sköter sitt på kvällen. Ja. Ibland tittar vi på tv ihop, men ofta inte, eller någonting. Vi umgås inte per automatik på kvällen. Var och en har liksom sin agenda.
Vi har olika rum, separata rum.
Tycker du?
Ja, alltså jag sover i ett rum och
ja, vi sover i olika rum, ja just det. Men, ja. Det är på natten det, nu pratar jag lite mer om dagen. Men jag noterar också att du tittar väl, vi har varit ihop i 17 år, eller kanske längre, jag vet inte. Men jag noterar att du tittar väldigt mycket på sport. Det visste inte jag om
Nej,
dig.
Men vet du vad? Det har jag aldrig gjort förut. Det var bara det att jag skaffade ett abonnemang och så råkade det vara... Men det är borta nu. Det har jag satt upp.
Okej. Okay, jag tänkte, har det han hemlighållit den här stora intresset för mig?
Nej, men det tycker jag är intressant. Har du upptäckt några andra saker som du inte visste? Liksom?
Nej, egentligen inte.
Nej. Inga överraskningar.
Inga överraskningar. Det var den stora, men den var inte intressant. Nej, men alltså, så att jag skulle bara vilja säga till er som... Det är inte så att jag vill säga klart att alla ska flytta ihop. Verkligen inte, för det har varit bra att inte bo ihop också. Men det som är poängen tycker jag, kanske också går inom förhållandet. Bestämma hur man egentligen skulle vilja ha det. Mm. För jag tycker att det negativa med att bo ihop, om vi nu hade hemfallit åt det, är att man känner sig tvungen. Jag vill inte passa tider och hålla på. Nej. Nu ska vi äta ihop vem handlar. Mm. Jag vill bara ta mig någonting och så vidare. Det vet jag många tjejer som vill. Kanske inte behöver lika mycket mat på kvällen. Eller vill äta bara glass. Vad vet jag? Mm. Att man liksom får vara lite för sig själv.
Det där är lite skönt. Det känner jag också, att jag inte har några tider att passa.
Nej, fy vilken idioti. När man inte har barn så ska man väl inte behöva.
Nej, sen skulle jag också vilja då för att förtydliga den här rapporten. Att det som är, jag är lite förvånad. Jag är liksom lite så här överraskad över att det är så trevligt att bo ihop med dig. För det hade jag liksom inte riktigt trott. Jag hade faktiskt inte
trott. Du hade trott att jag skulle vara kantigare?
Ja, alltså jag hade trott att det skulle vara mer gnissel och jobbigare. Och liksom så här, eller, ja, det var väl okej. Men jag tycker att det här är kul.
Ja,
jag tycker jag har en positiv känsla till det till och med. Inte bara en likgiltig, utan en positiv.
Ja, jag är också en positiv faktiskt.
Så att det kanske fortsätter.
Ja, precis. Mm. Man kan inte lova någonting forever. Så att allting är ju alltid ett prov. Ja. Så även ett äktenskap.
End of history.
Jag fattar inte. Du har inte förstått den där paradoxen. Men vi kan ju avsluta avsnittet nu. Så kan du fundera på den.
Ja,
men fortsätt att skriv, säger vi som vanligt.
Fortsätt
och vi är jätteglada att ni är så många nya som är med oss.
Ja.
Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja, hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.